Välkomna till Frags och filosofi, podden där vi gamar och snackar filosofi. Med er egna psykolog och mannen med rösten, Sugar Shrink. Jag är Orka, mannen som knarkar verklighet. Välkomna till Frags och filosofi.
All right, hörni, varmt välkomna till kvällens avsnitt av Frags och filosofi. Det här smått unika formatet där vi livestreamar och senare poddar när vi faktiskt spelar Call of Duty och samtidigt har ett ämne som vi diskuterar kring. Mitt namn är Merro, eller Sugar Shrink som jag heter online. Ni hittar mig på Sugar Shrink Gaming på Facebook. Är psykolog till min profession och gamer i själ och hjärta. Det är jag. Sen har vi min gode vän och initiativtagare till den här podden.
Orka86, jag kör ju på Twitch. Och ja, jag jobbar ju som fritidsledare vanligtvis. Och det är vad jag gör som yrkesliv. Men annars så är vi ju gamers allihopa. Och med oss har vi idag Smurfan. Smurfan, berätta lite om dig själv.
Yes, Smurfan. Petra heter jag egentligen. Jag är sjukskriven på heltid. Så att min nuvarande hobby är att spela. Och det kan jag väl säga, det har väl varit så egentligen hela mitt liv. Jag älskar att spela.
Jag måste fråga Smurfan, hur kom det sig att du började spela Call of Duty?
Det vet jag inte. Det var nog en ren slump, tror jag. Mm. Det var min exman, tror jag, som spelade lite sådär. Så då hängde jag på honom.
Sen var jag fast. Och sen fastnade du.
Mm-hmm.
Har det alltid varit Call of Duty eller varit andra spel också?
Nej, det har varit andra spel också. Men Call of Duty är väl det som jag har spelat på mina äldre dagar, om man ska säga.
Just det. Kanske skulle intressera kvällens ämne. Och kvällens ämne är alltså sex. Det var ett förslag vi fick i chatten. Nåväl, sex är ämnet. Och jag har ju mina ingångar till det här. Precis som ni har era ingångar.
Ja, men jag kan börja för att vi satt och snackade om vilka ämnen vi skulle ha. Och vi har ju en massa ämnen. Men först så pratade vi om sex och samlevnad. Och jag kände så här, men det är så... inte sex och... sak samma. Men då tar jag... Men sex kan vara intressant för att jag tänker på hur samhället och hur man använt sex i olika tider historiskt. Hur normerna ser ut runt sex. Eftersom jag jobbar som fritidsledare så har man ju fått höra att samhället skiftar sig väldigt mycket. Folk har ju olika, säger man, sexuell läggning, vilket är liksom självklart. Men det är ju också där vi befinner oss i samhället idag. Och det tycker jag är nästan mest intressanta i den här dialogen.
Och jag är väl mer intresserad av kopplingen sex och makt. Oftast då ur ett destruktivt perspektiv. Men jag tänker att det kommer vi komma in på. Okej, nu får du det hett om öronen, Smurfan. Men vad, när du tänker på att du skulle vara med i podden ikväll och diskutera det här ämnet. Fanns det något ämne som du kände var, ja men det här får vi liksom inte missa?
Nej, alltså det är väldigt brett ämne. All right.
Men jag tänker så här, vi tar och kör dina ingångar först, Orka. Och så kan vi väl ta en titt på mina vinklar på ämnet.
Ja, men då har jag ju tänkt på just hur vi bemöter sex idag. Kontra mot hur vi bemötte det kanske exempelvis tidigt 40-tal, säger vi. Och det var ju mycket att man till exempel gifte sig och sen hade samlag.
Precis.
Idag känns det som att det är mer öppet om just den, hur man identifierar sex och samlevnad för sig själv. Mm. Men för mig är det ju inte intressant själva liggandet, utan det är mer strukturen av samhället. Vad har det blivit för skillnad på synen på kärleken? Och är det någon skillnad på kärleken överhuvudtaget? Det är ju liksom en tanke där också. Så om ni som tittar har en tanke om ni tror att det har blivit skillnad, dela med er. För det är det jag vill veta, det är det vi vill sitta och filosofera här på.
En fråga dock, Orka. Du nämner 40-talet och vi skulle kunna titta ännu längre tillbaka till liksom det här viktorianska England liksom. där det var en väldigt liksom så här repressiv syn på sexualiteten och, ja men precis som du säger, sex var någonting som man dolde, det var ingenting som angick samhället på något sätt, man skulle vänta tills man gifte sig innan man hade sex, och så hade man sex liksom med samma person, och så hade man det i syfte någonstans att skaffa barn i stort sett, men bilda familj, det var det som var liksom sexaktens viktigaste funktion. Är det ungefär så? Har jag sammanfattat det i rätt då ungefär, Orka?
Ja, ja, absolut. Ja.
Och då blir min motfråga, var det verkligen så? Tror du inte folk låg runt som fan på 40-talet?
Jo, det är klart som fan jag tror det.
Exakt! Ja, men det är det jag menar. Ja. Jag tror inte att det var så kyskt som vi vill tro, liksom, bara för att det var länge sedan. Så fanns det, så låg folk inte utanför äktenskapet. Nå fan gjorde folk det, tänker jag.
Ja, men det är ju självklart.
Ja, men det var ju en synd då, i princip. Det var ju det fick jag absolut inte liksom komma fram under några omständigheter liksom.
Nej.
Mm. Och där tycker jag att vi ska vara, alltså du säger synd. Och jag håller med, så har det ju varit många gånger, just för att det finns en väldigt tydlig koppling mellan sex och religion. Och jag hade egentligen tänkt vänta med det, men egentligen är det den första aspekten av sex och makt som jag skulle vilja prata om. Men vi kan vänta med det, jag vill inte kidnappa Orkas ämne här, så vi kan gå tillbaka till det senare.
Men det är inte mitt ämne, det är ju alla ämnen här, tycker jag.
Ja, men du fattar vad jag menar. Det är inte så att du äger ämnet sex och alla måste be dig om tillåtelse för att, alltså, för att ligga med. Det var inte så jag menade.
Ja, men tjugo, du,
även
jag
om jag skulle vilja att det var så.
Jag är ju Gud, det är jag som bestämmer. Nej, men...
Just det.
Ja, men det är ju också, det är liksom en skuldsättning om någon, om det vore så.
Mm.
För då, det var ju mycket skuldsättning och alltså, man blir ju religiöst.
Skuldlagd.
Ja, men just att då skulle man ju vara med en person hela livet.
Mm.
Och det var liksom, det var kanske på det sättet det värdet man skulle ha då för att se fin ut i dagens samhälle liksom.
Om vi tittar då på den religiösa aspekten av sex, och egentligen inte bara sex skulle jag säga, utan även sexualitet. Och den första som skilde på det här med sex och sexualitet, det var ju Michel Foucault, en av mina absoluta favoritfilosofer. Där han sa liksom att, jo men sex, själva akten sex, det är en sak, men sen finns ju det som heter sexualitet, och det är enligt honom en ganska ny, inte uppfinning, men ett nytt påfund, där liksom... Det handlar om beteenden, fantasier, maktspråk, uttryck, sätt att uttrycka sin sexualitet på. Och där kan man ju fundera på så här, de flesta religioner, jag skulle säga inte bara kristendomen, de flesta religioner förknippas ju med någon form av strikt syn på det här med kön och sexualitet. Det är inte, alltså det är långt ifrån bara kristendomen, även judendomen, islam, buddhismen, många religioner har ju ungefär samma ingång till det här med sex, att det är någonting som ska modereras, det ska vara det ska liksom hanteras på något sätt, och det är någon gubbe någonstans, någon vis man som säger åt oss hur och på vilket sätt och varför och när vi får ha sex och när vi inte får det. Kan ni köpa det resonemanget att det är ungefär så de flesta av oss tänker på det här med religioner?
Ja, alltså just med kontentan att det här handlar om religion och det är den synen på sex, absolut.
Exakt. Varför tror ni att det är så? Hur kommer det sig att, om vi kan säga att vad någonting många religioner har gemensamt, så är det just att man försöker reglera hur människor ligger med varandra. Och var. Och på vilket sätt.
Mm.
Alltså, om man då tar religion i, som alltså räknar med, som vi har det som utgångspunkt, så tänker jag på att det var ju på den tiden att kunna kontrollera människor. Liksom.
Mm.
Och så som att man ändrar kanske... andra förhållningssätt ifall man skulle behöva mer befolkning eller något sånt, jag vet inte.
Mm. Ja, och att det är ett sätt att kontrollera folk, köper jag, men det som jag tycker är intressant, det är hur kommer det sig att just det temat, just sex, är någonting som religionen försöker så att säga att utöva ett maktspråk genom. Någonstans så här, från det att vi liksom utvecklades från flercelliga organismer, så har vi ju haft en alltså vi förökar oss genom sex. Det är ju således i stort sett äldre än vad människan är. Det är så otroligt naturligt när två människor har sex med varandra. Mm. Men just den aspekten anser de flesta religioner vara väldigt intressant att ge sig på. Och jag har liksom ingen riktigt bra svar varför. Så att jag vill på något sätt kolla, vad är er ingång i det? Hur kommer det sig, tror ni? Varför just sex? Varför inte maten? I och för sig har religionerna försökt kontrollera det också. Men du får inte äta fläsk och du får inte äta kräftdjur. Du får inte äta ditten och datten.
Marcus skriver att det finns inget som säljer så bra som sex.
Det stämmer. Men jag tänker är inte det ett argument mot religion snarare än för?
Jo, men absolut. Men jag tror det kanske inte precis det var hans tanke. Så. Jaha. Men jag tänker mer att... Eftersom det är så viktigt för människor att vår överlevnad, att vi ska ha sex. Mm. Och att på det försöka få en typ av kontroll över det kan ju göra så att det är... Mm. Ja, alltså, utanför, alltså det är alla de här budskapen och reglerna, det är liksom... Ja, det är svårt. Det är inte riktigt vad jag ska säga. Men det är en svår del av den religiösa biten.
Ganska intressant ändå att just sex är någonting som de flesta religioner verkar intressera sig för. Och min teori där, det är ju att det handlar absolut om makt. Det handlar om att utöva makt. Och det handlar om att utöva kontroll. Kanske är väl det också min kritik mot många religioner, just det här att... det är så många aspekter av människors liv man känner att behovet av att kontrollera. Ja. Inklusive det som är möjligtvis liksom allra, allra mest naturligt för människor.
Jo, men att man lägger en tabuskuld på det också.
Ja, men exakt. Därför är det så här att du har sex med fel person, eller du har sex på fel sätt, eller du har sex vid fel tillfälle. Alltså att någonting är fel hela tiden.
Nej, men jag tror det är där den religiösa aspekten kommer in. Att just att det blir lätt en tabubelagd story. Mm. Och det är så jag kan tolka det. Mm. Men jag tänker också att det finns ju just ur religiöst... Nu är inte jag religiöst i 5 öre. Men just att man på något sätt värdesätter kanske sex mer i en relation. På ett sätt att man ska vara sex med sin älskade eller vad säger man, sin fru typ. Att man lägger ett värde i att man ska ha det bara inom förhållandet.
Ja.
Och att det är liksom, det var det som är grunden till kärnfamiljen, om man ska kalla det liksom. Mm.
Ja, men så är det ju absolut, att liksom religionerna, och särskilt i väst, så har ju liksom kristendomen påverkat allt egentligen, från lagstiftning till liksom normer kring sex. Just det här att ska du ha sex, då är det någonting som ska ske till Herrens ära på något sätt och i Herrens namn. Det vill säga, du får liksom inte... Och det är ju, om vi tittar på onanssynd och det här, att det är en synd att onanera liksom. Så var det just att det var ju synd att spilla sin säd. Alltså det var ju synd att inte liksom säden kom till sin rätt. Och det var ju såklart för att befolka jorden till Herrens ära. Och jag tänker så här, om jag vore Gud och om jag vore en allsmäktig varelse som förmår att skapa liksom... ett planeter från intet och hantera kosmos som min egna lilla leksak, skulle jag på riktigt bli sur för att någon drar en handtralla?
Om man var Gud?
Ja.
Gud har ju skapat en handtralla av någon anledning.
Ja, exakt. Frågan är om det var någon annan som skapade själva handtrallan. Men
annars hade Gud aldrig skapat en hand och en annan sak.
Ja, exakt. Eller, det är en bra poäng.
Man måste kunna lägga ett plus ett liksom. Det är ju två.
Johan skriver här riktigt bra i chatten och skriver så här att sex är ju en gemensam drivande faktor vid alla delar. Och den är ju driven av ett stort behov. Därför är det ett bra verktyg för kontroll.
Ja, Johan, skitbra skrivet.
Eller hur? Riktigt bra poäng av Johan. Och som kopplat till det dessutom också att det finns... När man utövar den kontrollen så tänker man att man gör någonting gott för människor också. Det är så här, orka, du får inte ta en handtralla, det är en synd. Men lita på mig, du kommer att må bättre om du inte drar en handtralla. Och du bara så här, jo men jag vill, alltså det är ju nice. Och jag bara, nej, lita på mig nu, du får inte göra det här.
But trust me dude.
Eller hur, trust me dude. Så att precis som Johan skriver, när vi tar ifrån folk... det behovet, när vi tar ifrån folk det drivet, då blir det också ett väldigt bra sätt att utöva kontroll på.
Det mest tragiska, det måste nästan vara det jobbigaste att ha kontroll på.
Mm. Det som är intressant med just det här med att försöka att vara restriktiv med själva sex, det med nu forskning som vi har idag, den visar ju att en bra sexuell hälsa är jätteviktig för det generella hälsoläget.
Om de som skapade religionen hade den här kunskapen om hur viktigt det är med handtrallor, vad hade det stått i Bibeln och Koranen då? Vad tror ni?
Ja, då hade ju tänk jag första budordet varit någonting i stil med du skola dra en handtralla på kvällen innan du lägger dig. Annars skola du blir sur och riktigt jobbig att ha att göra med. All right, nej, men jag tycker så här. Det är mitt första exempel på Lilian kopplingen skriver, sex och makt.
Ja, Lilian skriver så här. Sex är också en ren fysisk njutning. Om man ser bortom allt annat så är det en njutning som sker i kroppen. Ett begär som behöver utlösas. Alltså, ja, det är ju ett behov. Det finner vi sig i att folk måste. Det är för att folk ska överleva överhuvudtaget, tänker jag. Kyrka, vad sa du om din filosof? Du skulle komma tillbaka till filosofen.
Michel Foucault?
Ja, Foucault.
Nej, men det är väl någonstans mitt första exempel på det här med att sex, när sex inte är sex, utan sex faktiskt är makt. Mm. Istället snarare än sex. För återigen, jag tror Gud fullkomligt skiter i om en man ligger med en annan man, eller om du ligger med flera kvinnor, eller om du ligger med någon utan att man har sagt någonting och gjort någonting i en kyrka. Det är som en myrstack. Alltså, jag skiter fullständigt i hur de myrorna ligger med varandra. Förstår ni vad jag menar?
Ja, jag tog inte ljud. Den där jäkeln, den till höger där borta, han.
Exakt, exakt. Den där. Det finns liksom 9 miljarder människor och Gud är så här, nej. Merro Avad har legat på fel sätt och inte till min ära.
Ja, då blir
det här, så det köper jag liksom inte. Så att sen hade det ju varit intressant att se i ett modernt perspektiv hur kyrkan eller religionen förhåller sig till sex. Alltså kan man reformera synen på det? Och där kan jag på tok för lite. Egentligen skulle vi ha bjudit in en god vän till mig som är präst faktiskt, men som jag uppfattar som väldigt progressiv.
Men kollar man på kyrkan överhuvudtaget, nu blir det mycket religion i det här sexsnacket.
Ja, men det är bara ett av maktperspektiven på sex. Ja, jag har fler.
Ja.
Men jag tänker, vi kan ju absolut lämna religionsspåret och så kan vi ju ta nästa maktperspektiv. Men jag skulle vilja se om ni vill lyfta något perspektiv innan, så att det inte blir bara vad jag tycker och tänker.
Jag tittar på vad chatten har skrivit. Marcus skriver, jag tycker att det är väldigt tragiskt att dra in religionen i detta ämne. Finns så mycket mer positivt med det, bästa medicinen. Alltså, jag håller med dig att, men det är ju också, det är ju bara, alltså vi sitter ju bara cirkulärt tänker här. Religion är ju, det är ju, ja, tacksamma.
Ja, alltså så här, vi säger ju ingenting om religionens positiva effekter, även om du och jag inte är religiösa. Det är inte så att jag pissar på religion här, men vi kan ju inte komma ifrån att de flesta religioner har försökt kontrollera sexualiteten. Det kommer vi ju inte ifrån. Det är ju ett faktum, oavsett om man gillar det eller inte. Och återigen, jag ser bara det religiösa spåret som, det är bara ett av de maktperspektiv som vi kan anlägga på sexualiteten. Det finns många, många fler.
Men jag tänker också så här, om jag inte har diskat på ett tag och Paulina säger, titta här, om du skulle diska här så jag tappar handduken, du vet, sån här. Har du sett, apropå att tappa handduken, har du sett det när ofta tjejer tappar handduken för sina män? När det är killar som sitter och spelar, alltså, så tappar flickvännen handduken framför dem. Och den responsen är så jäkla klockren, för det är så här, alltså, det är verkligen bostrappan. Man ser ju direkt att det är vad det är, så här, skit i spelet någonting. Liksom.
Ja, exakt. Det finns viktigare saker att göra. Men det här finns ett intressant fenomen.
Det verkar ju inte fungera.
Nej, okej. Okay. Är Paulina med i podden igen nu?
Nej, men hon ställer sig nästan så att hon tappade handduken här.
Nästan, okej. Okay. Jag har inga plattor, känner mig naken och exposed. Och då har jag inte en sån handduk att tappa, kan jag säga.
Ja, exakt.
Hur som helst så tänker jag så här. Det finns ju studier som man har gjort liksom, hur man förhåller sig till, ja, men till exempel prostitution och så vidare, där man har frågat män och kvinnor om deras attityder till sex och till att köpa sex och till, ja, men lite så. Någonting som är intressant är att 2018 så gjorde Befolkningsinstitutet, tror jag de heter, en studie där de ställde frågan till män och kvinnor kring, lite grann kring hur deras inställning till sexköp var. Och det visade sig att 60% av männen är positiva till att köpa sex, alltså som ett fenomen, medan 60% av kvinnorna var negativa till det. Vad tänker ni att det beror på? Vad tänker ni? Smurfan, vad tror du skulle kunna förklara den typen av resultat när man gör den typen av studie?
Jag vet faktiskt inte. Det är jättesvårt. Men jag tror att det handlar mycket om att det bara på något sätt är mer accepterat bland män att köpa sex. Alltså ur min kvinnliga synvinkel så känns det så i alla fall. Medan vi tjejer kanske ser det mer som att, men stackars kvinna, liksom, hon är tvingad till det här. Det ska jag absolut inte säga att det är alla som är så, men jag tror att det är vanligare.
Och jag tror att det finns ett maktperspektiv även här. Nu kan man ju se maktperspektiv precis allt vad fan man vill. Men det finns ju här en upplevd, apropå orkas gamers här, vars flickvänner tappar handduken, så finns det ju en upplevd känsla hos många män att kvinnor som sitter liksom på själva sexet. Är ni med på vad jag tänker? Ja. Det är av kvinnorna man får sexet. Så alltså sitter ju liksom makten hos kvinnorna. Vilket är ganska intressant, för man tittar på alla de sexuella ideal som finns och hur en kvinna är och ska vara sexig och så vidare, så är ju de definierade av män. Men ändå så upplever ju vi män då, uppenbarligen vi inom citationstecken, att det är kvinnorna som har makten, för att det är de som äger själva sexet. De sitter liksom på sexsparbössan eller sexkistan på något sätt. Ja. Känner ni till begreppet incel?
Nej.
Nej.
Incel står för involuntary celibacy, det vill säga alltså ofrivilligt celibat. Den här termen blev liksom känd ungefär 2018 och då blev det ett av årets nyord. Och det blev egentligen allmänt känt när en amerikan vid namn Elliot Rodger dödade 6 personer och skadade 14 efter att han släppte en video där han berättade att den stora anledningen till att han begick de här dåden är för att han aldrig fått ha sex. Så att han uttryckte då ett, en besvikelse på alla kvinnor som liksom satt på den sexuella makten. 2, en besvikelse på alla män som faktiskt fick ha sex.
Okay.
Och till den grad att han faktiskt kunde, alltså, begå ganska hemska handlingar. Och där kan man ju tycka så här, ja, men vad fan, det är bara en enstaka knäppskalle, sådana kommer ju finnas överallt.
Tjena.
Ja, det är inte riktigt så, därför att det finns fler såna här dåd där folk har gjort en massa saker och precis hävdat just att bristen på sex är en del till att det finns en någonting som kallas för incelkultur på nätet, och där finns speciella forum där folk skriver om just det här, och det är som en egen subkultur. Men jag tror att det största incelforumet på nätet, det har så här 20 000 medlemmar ungefär. Men alltså, ni har inte hört det här begreppet förut?
Nej, det var helt nytt.
Det här är helt nytt, okej. Okay. Det finns någonting som förenar den här kulturen. Och en sån sak är en ganska nedvärderande syn på kvinnor. Det vill säga kvinnors uppgift, så, eftersom då man sitter på den sexuella makten, är ju såklart att tillgodose mäns behov av sex. Det är deras skyldighet att göra det. Sen är det många andra saker. Det finns ett visst mått av våldsglorifiering, ett ganska stor fokus på utseende och utseendefixering i incelkulturen också. Men det här är en ganska stor subkultur på nätet, och till den grad att flera, och han Roger, vad fan han hette, var ju faktiskt långt ifrån den första. Den här kulturen har till och med dragit på sig intresset av Totalförsvarets forskningsinstitut, som forskar kring just det här fenomenet. Det vill säga män som lever i ofrivilligt celibat, formerar sig i olika grupper och där våld och självmord faktiskt anses som en ganska naturlig sätt ur den här förnedringen eller misären. Sen då ska du avgöra om du ska ta självmord och dö själv eller om du ska ta med dig en massa människor i själva liksom, i fallet, precis. Och det finns till och med uttryck som kallas för att göra en Elliot Rodger, det vill säga att egentligen ta livet av en massa människor.
Ja, det är tragiskt, men ja, säger man. Men vi har ju också här på chatten så skriver ju Denilja, vi kvinnor tar kanske tillbaka makten genom att äga sex.
Det var väl en skitbra analys, tänker jag. Tänk om det är precis så det är. Att det handlar om ett maktåtertagande snarare än att liksom man har haft makten hela tiden från början själv.
Det är väl mer vad jag tror på.
Men det är i alla fall mitt andra exempel på det här med makt och sex. Och vi ska väl också tillägga att det finns en koppling mellan incelkulturen och högerextrema ideologier. Det vill säga de ideologier som hävdar att man vill tillbaka till mer traditionella könsroller och där kvinnan ska göra som hon blir tillsagd. Kanske inte helt förvånande, tänker jag.
Nej, men just att det är också att människor som har mer en konservativ bild på sex.
Mm.
Vilket är inte fel att ha en konservativ bild på just samlivet.
Nej,
men det gäller ju inte att kontrollera andra människor.
Det är problemet. Det är fel är att försöka begränsa människor.
Ja, absolut. Ja, där håller jag helt med dig. Och det är ju det man inte ska göra.
Okej, är ni redo för ytterligare ett maktperspektiv?
Ja, kör på.
Okej. Det tror nog aldrig varit så tydligt att det handlar om makt och inte sex. Som just i det här. Och det är våldtäkter i krig.
Ja, usch.
Mm.
Ja, men visst är det usch. Men det är ändå någonting som har förekommit och kommer att förekomma systematiskt i många krig som har varit och som kommer att komma. Just när man använder det som ett alltså medel, som ett maktmedel i krig, finns ju enormt många exempel på. Mitt första exempel är de sovjetiska massvåldtäkterna som skedde i Tyskland 1944 och 1945. Där man beräknar att ungefär, ja, alltså inte bara kvinnor utan tyvärr också barn, antalet våldtagna är ungefär 2 miljoner. Av dessa så dog ungefär 240 000 till följd av de skador de fick.
Fan.
Och där är det ju så tydligt att här handlar det ju inte på något sätt om sex, utan här handlar det om att...
Makt.
Ja, om makt och att förnedra och att bryta ner moralen hos människor. Det tycker jag väl är supertydligt i ett sånt exempel.
Det måste vara det mest vidrigaste man kan göra mot en annan människa.
Absolut, absolut. Någonstans så, vad du verkligen gör där är att du säger åt en annan människa att det är jag som äger dig nu.
Mm. De tar ifrån en allt.
Exakt så. De tar verkligen ifrån en allt. Till och med liksom makten över din egen kropp.
Mm.
Det finns fler exempel. Bosnien-Herzegovina, så uppskattar man ju att egentligen de flesta sidor i konflikten gjorde sig skyldiga till systematiska våldtäkter. Bara i Kosovo så tänker man att ungefär 20 000 kvinnor våldtogs systematiskt. Och det är ju faktiskt någonting som flera serbiska militärer har blivit åtalade och fällda för av internationella krigsförbrytartribunalen i Haag. Vi ser det igen 94 i Rwanda. En tredjedel av de som har vittnat i internationella Rwanda-tribunalen säger att de har varit utsatta för sexuellt våld. Vi ser i Sierra Leone, Centralafrika och så vidare och så vidare och så vidare. Så hur vidrigt det än är, så har ju människor på något sätt kommit på att det här är någonting vi kan använda för att bryta ner andra människor.
Marcus säger någonting. Männen som var krigare kan väl våldta varandra istället?
Det hade ju varit någonting faktiskt. Men det är så fruktansvärt jävla beklämmande att du använder en akt som egentligen är en akt av förtroende mellan två människor till att bli det absolut värsta du kan tänka dig att utsättas för som människa.
Ja, och det ska ju liksom bara vara kärlek helst liksom.
Ja, absolut. I alla fall tillit.
Ja.
Tillit är det viktigaste.
Det är så jag ser det också. Sen liksom vad två vuxna människor väljer att, eller fler för den delen också, väljer att göra med varandra, om man nu tycker om det. Det måste ju få vara upp till dem, tänker jag.
Ja. Din lilla skriver, det finns ju flera sidor av makt genom sex. Kvinnor kan ju styra när och vem och så vidare. Men eftersom att efterfrågan ligger hos män, så har män överhanden också. Å andra sidan är det ju sällan man hör om att män tackar nej.
Precis. Och det är ju en ganska intressant ingång, just det här med att efterfrågan ligger hos män. Varför är det så, eller är det än så? Alltså, är det så att män vill ligga mer än kvinnor strukturellt i samhället? Jag vet att det är så man pratar om det, men jag gillar ju att vara kritisk och tänk smurfan, vad säger du?
Jag tror inte att det är så. Jag tror att det är väldigt lika. Jag menar, kvinnor har ju samma sexualdrift som mannen har.
Exakt, det är så jag tänker också. Men samtidigt så är det just det här att vi pratar om det ur ett maktperspektiv, och att liksom tillgången, alltså efterfrågan finns hos männen, tillgången finns hos kvinnorna.
Mm.
Jag är inte helt säker på att det är på det sättet.
Nej, men det är ju bara en tanke. Men alltså det är så individuellt, sexuell drift.
Jo, men jag tror att hon är inne på helt rätt spår. Alltså det är ju så, alltså om inte hon hade rätt i det resonemanget, då skulle vi inte haft den här incelkulturen som jag pratade om.
Ja, så är det ju.
Ja, så att det är ett helt rätt resonemang. Jag håller med till 100% att det är så vi pratar om det. Frågan är om det är en så pass självklar sanning, för jag gillar inte att förhålla mig till självklara sanningar, det är det.
Det är för att det inte finns någon självklart sanning. Helt övertygande. Nu har jag ju läst en bok om spartaner.
Agoge.
Ja, Agoge. Och under Agogen så får man ju en mentor. Och den mentorn är ju inte bara liksom stridsmentor. Alltså den mentorn är ju också en samlevnadsmentor.
Just det.
Och det var ju liksom också poppis att ha då en manlig älskare under den tiden. Det är ju en gammal förtelse att ha sex med samma kön. Det är liksom inget nytt så.
Ja, det finns väl en anledning till att man brukar säga saker i stil med redan de gamla grekerna.
Ja.
Men det som är viktigt när det gäller just den aspekten av sex, det vill säga, oftast handlar det ju precis som du säger, och det här fanns i fler samhällen än bara det spartanska samhället. Så handlade det ju om oftast en äldre erfaren man som hade en yngre manlig älskare som han också var mentor för.
Mm.
Det här var någonting som grekerna ansåg som någonting väldigt fint och vackert. Det var ju inte skamfyllt på något sätt, och hade framförallt inte med homosexualitet att göra.
Nej.
Utan du hade ju fortfarande din fru liksom, som du gifte dig med i syfte att skaffa barn, och du hade en familj och du kunde älska din fru väldigt mycket. Men den här, det handlade ju mer liksom att utveckla sig själv som människa. Det här med att du hade liksom en manlig älskare. Ett bra exempel är Achilles.
Mm.
Och hans vapendragare Patroklos.
Ja.
Som egentligen, även man väl hyfsat överens om, faktiskt handlade om mycket mer än bara en vänskapsrelation. Och att det egentligen inte var något konstigt. Överhuvudtaget ingenting konstigt med det. Det jag tycker är intressant med det är så här. Ingen av de här grekerna skulle ju egentligen identifiera sig som bisexuell.
Men hade man ens den här tanken för den tiden att det var liksom olika typer av läggningar, eller var det bara att det var någonting man gjorde? Liksom?
Nej, det är väl någonting som är hyfsat modernt påfund, det håller jag med dig om. Men för mig till exempel så är ju, alltså, även om hela samhället sa det här är fint och det här är någonting vi gör, så är ju tanken att ligga med en man väldigt främmande för mig. Det är ju inte så mina tändningsmönster ser ut, och det är inte det jag tycker är trevligt liksom, med att ligga med män. Men här har vi ett helt samhälle där det verkar vara praktiskt att det är så man gör, och det är en del av ens uppfostran.
Jo, men det kanske finns också en del av det som är så här smidigt. Alltså, en man kan ju inte bli gravid. Om man är ute i krig och behöver, du vet, alltså få ut lite...
Då, hosta.
Ja, få ut lite nysta. Energi.
Ja, för men vad menar du? Säg vad du menar.
Ja, men alltså... Ni förstår vad jag menar. De är ute på typ såhär krig, grisemojs, ja. Och så behöver de knulla av sig.
Och då, ja, precis.
Ja, och då är det ju perfekt om man har en manlig älskare där liksom. Och då,
ja, så är det ju även om du sitter i fängelse till exempel.
Jo, men om du har kanske... Nu är det ju vanligt med kvinnor i... som är militärer. Men det är ju jobbigt om man har en kvinna som blir gravid under liksom ett korståg. Till. Hänger ni med?
Mm.
För man brukar ju kriga rätt länge. Det är inte så en kvarts krig och sen så går man därifrån.
Nej. Vi var inne på det här med spartanerna och att man lämnade ifrån sig sina barn vid 7 års ålder. Kommer du ihåg att vi hade den diskussionen, du och Orka?
Ja, Agogan, ja.
Och då pratade vi just om det här med att jo, men det här var någonting som alla människor gjorde och det ingick i samhället och det fanns liksom det förväntades av en att när din son var 7 år gammal då lämnade du över den till staten för uppfostran.
Ja.
Ja, och då tänker jag så här att jo, men i den aspekten kan man ju tycka så här, ja men coolt, eller fan det är ju jättejobbigt, jag kommer ju sakna mitt barn och jag älskar mitt barn, men det är ändå lugnt för jag gör det för samhällets bästa.
Ja.
Och att man kan vara ändå hyfsat okej med den insikten, eller man kan ju sakna sitt barn och så där, om man tycker att okej. Men om jag visste att jag var liksom 12, 13, 14, 15 år gammal och så plötsligt så förväntas det av mig att jag ska börja ligga med min mentor, för det är så vi gör i vårt samhälle.
Mm.
Jag skulle tycka att det är ett hårigare piller att svälja alltså.
Ja, alltså det är ju samtycke är en bra grej alltså.
Ja,
helt klart.
Så är det ju.
För just det under den spartanska eran så var det ju också välkänt att kvinnor i hög position då kunde använda den här POP som en liksom hålhake. Eller att det var så här, ja, fast du var kanske drottning så kunde du använda din kraft av din mus för att kunna liksom få tryck på andra män.
Mm.
Men ja, det är ju också en politisk agenda i det liksom.
Jag tror att vi skulle bli förvånade om vi liksom kunde göra kopplingen mellan just sex, politik, makt, religion, alla de här liksom geopolitiska. Undra hur många krig som egentligen kom till på grund av sex och att folk ville ligga. Alltså, trojanska kriget var ju definitivt ett sånt krig.
Ja, rakt igenom faktiskt.
Ja, det startade ju för att Paris, eller hur fan man uttalar det, rövade bort Helena.
Ja, hon följde med frivilligt, sägs det.
Jo, men det var ju deras... Precis, hon följde med frivilligt och de hade ju en kärleksrelation, men det anses ju ändå som att han rövade bort henne.
Ja, hon var gift med Spartans kung. Så det blir problematik, ja, om man tar en drottning och tar till henne till ett annat land. Liksom.
Så blir det ju. Samtidigt ska vi komma ihåg att de grekiska stadsstaterna låg ju i konstant fejd med varandra och behövde inte många anledningar att invadera.
Nej, det var liksom vad de tyckte var kul.
Exakt. Det var deras grej helt enkelt.
Men om man tänker så här då, är det värdigt att starta krig för kärlekens skull?
Bra fråga.
Smurfan, vad tycker du?
Ingenting är väl värt att starta ett krig för, tänker jag.
Inte ens riktigt, riktigt bra sex.
Nej.
Men, om man vänder på det här då?
Notera tvekan där.
Nej. Men att gå i krig för någon man samtycker med då?
Jo, men det är väl klart. Det kanske man kan göra. Det
känns bara som att krig generellt är rätt korkad idé oavsett orsak,
ja,
tänker
jag. Jo, jag bara vänder på frågan.
Säger vi och sitter och spelar krigsspelet deluxe liksom.
Ja.
Ja, men det är väl ungefär de vinklar jag ville bolla med er. Har ni någonting som ni inte tycker att vi har täckt eller som ni skulle vilja lyfta när det gäller just det här ämnet?
Nej, men alltså, jag vill ju bemöta hur synen på sex är nu kontra då. Men jag tror också under det här samtalet man har ju insett att, eller det har jag ju i och för sig vetat innan, att folk bara gillar att ha sex. Och det är ju inget fel på det. Mm. Och det är inget fel med att ha sex med den man tycker om och har sex med. Förutom om det är någon minderårig, vilket är helt käpprätt fel åt helvete.
Mm.
Vilket jag inte ens behöver bemöta. Men samtycke är jättebra. Och jag tycker vi ska fortsätta på det spåret vi ligger i dagens samhälle. Men jag tror också på att det är så viktigt att ha romantik i sitt samliv på något sätt. Alltså romantik och sex går ihop för mig. Men det betyder inte att det är så för alla. Men jag tycker att det är bra att vi har ett samhälle idag där vi alla kan ha olika syn på ett sexliv. Hänger ni med vad jag vill komma fram till?
Ja, jag vet fan om jag håller med dig där, däremot. Och det är ju för sig bra. Jag gillar när vi har olika synpunkter och åsikter i podden. Men jag kan nog absolut göra en stor skillnad på sex med känslor, sex utan känslor. Båda kan vara fantastiska liksom.
Jo, men ja, absolut. Jag kan tänka mig att det är fantastiskt. Eftersom jag inte vet. Eftersom jag var tillsammans med min älskade tjej i 17 år. Men för mig är det ju viktigt att ha relation med någon man ska ha sex med. Men det är ju min värdegrund. Sen kan ju folk ha olika värdegrunder, vilket är det bästa som finns i livet.
Jag skulle nog säga att själva den fysiska akten blir definitivt bättre om det finns liksom tillit eller känslor eller liksom att man delar någonting tillsammans. Är du med?
Mm. Ja.
Helt klart.
Med det sagt så tror jag absolut du kan ha riktigt jävla bra sex utan att det är så också.
Ja, men absolut.
Det är olika typer av bra liksom.
En sak är man kan kriga för en brud men inte starta ett världskrig då. Sounds fair liksom.
Ja, faktiskt.
Men här skriver Marcus, men andra världskriget var under 40-talet. Det är nästan 100 år sedan nu. Under den tiden har det hänt mycket inom sex. Och det är inte lika tabu med andra läggningar än hetero idag. Tror ni att våldtäkter hade nyttjats för makt i ett tredje världskrig?
Absolut, säger jag. Absolut, säger jag. Därför att det handlar verkligen inte om sex och det handlar inte om sexualitet. Utan det handlar om makt. Det handlar om att ta ifrån en människa ägandeskapet över sin egen kropp och det handlar om förnedring. Alltså det är en typ av psykologisk krigsföring. Så absolut, tror jag. Sen vet vi att förmodligen kommer ett tredje världskrig inte vara ett frontkrig. Det kommer ju mest troligt vara ett elektroniskt krig där man stör ut viktiga samhällsfunktioner med datorattacker och hackers och hej och hå liksom.
Och en fet atombomb på någon.
Ja, men exakt. Så att det kommer inte vara ett frontkrig som vi är och den typen av invasion. Men jag tror absolut att i vissa delar av världen så tror jag absolut att det är en mycket stor möjlighet att man använder den typen av maktmedel. Tyvärr. Det är inte min mening att vara cynisk, men jag tror verkligen det. Ja. Vad säger ni?
Jag tror redan att det försiggår sig ett krig som är digitalt. Det är bara att vi normala människor aldrig kommer få märka det på samma sätt. Om inte elen slås ut från ingenstans eller sådana saker. Lite mer modernt krig, självklart. Kanske mellan moderna länder som man inte behöver vara liksom ute i bushen för att föra. Det är skitsamma om internet dör ut i en vecka. Liksom. Om man inte har internet från första början.
Exakt.
Lite så.
Vad tror du, Smurfan, om vi hade ett tredje världskrig, tror du att vi skulle se den typen av systematiska övergrepp? Alltså just den typen av övergrepp?
Nej, det tror jag inte. Jag har svårt att tro det i alla fall.
Men om vi tittar på...
Alltså, allting är ju som digitalt idag. Jag kan ju i princip bli våldtagen på nätet idag. Liksom, med, inte rent fysiskt, men psykiskt så händer ju väldigt mycket över internet idag.
Ja, absolut. Ja, du kan verkligen bli utsatt på nätet. 100%.
Så allting är ju hur man ser på saker och ting.
Jag tror ju att det kommer fortgå. Om vi tittar på till exempel Daesh, de våldtog ju och där begås ju de här liksom hemska brotten.
Precis. Och det som egentligen gör mest ont i mig, det är ju just när man väl vänder sig mot icke-krigförande parter som kvinnor och barn.
Ja.
Man brukar ju säga att sanningen är krigets första offer. Men frågan om inte det är kvinnor och barn som är det faktiskt.
Civila överhuvudtaget tänker jag just med äldre och...
Försvarslösa.
Exakt.
Ja, det var nog den bästa förklaringen faktiskt. Men här, Paulina skriver någonting här. Det kan bli ett jävla krig inom ett förhållande om ena har sex med någon annan. Också ett annat sätt att starta krig.
I miniatyr.
Ja, i miniatyr. Och det beror på hur stort man tycker ett krig är då i den mentala befattningen.
Exakt så. Exakt så.
Men jag tycker vi avrundar podden med bara vad vi tycker och tänker om det sista. Sugar, vill du avsluta?
Det skulle jag kunna göra. Jag tycker att det har varit ett bra avsnitt idag. Jag satte precis punkt med ett headshot på en snubbe här, vilket jag tyckte var trevligt. Men skämt åsido, det här är ju ett ämne som är så gigantiskt stort. Och det finns ju liksom så många olika aspekter av det som man skulle kunna vrida och vända på om man vill. Just idag så bestämde jag mig för att för min del så var ju maktperspektivet intressant, men ja, det finns ju så många andra perspektiv vi hade kunnat ta upp idag. Det har vi såklart inte hunnit. Och så brukar det oftast bli med de ämnen vi diskuterar, att vi hinner kanske aldrig riktigt prata klart om dem, men det är väl också samtidigt filosofins kärna, tänker jag. Hur som helst så skulle jag vilja tacka dig, Orka, för ett jävligt bra avsnitt. Alltid lika givande diskussioner. Ja. Stort tack till dig såklart, Smurfan, för att du ville vara med i vår podd idag.
Tack själva.
Vad tycker du själv om själva avsnittet och hur upplevde du din första podd och vara med här och köra?
Skitbra faktiskt, rent ut sagt.
Kul. Tack alla tittare och tack alla lyssnare som har bidragit med frågor och som har kommit med riktigt bra infall som har tagit det här samtalet vidare. Allt är lika uppskattat.
Tack för att du har lyssnat på Frags och Filosofi. Dessa avsnitt spelas in live på Twitch. Och vill du vara med i nästa avsnitt, skriv i chatten eller spela med oss som gäst. Vill du lyssna på fler avsnitt så finns vi på Spotify och på Tyres närradio. Länk finns nedan. Tack för att du har lyssnat.